Hej, mycket välkomna till Viaplay F1 Podcast med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. En tisdag så här emellan av båda racen i Bahrain och en nyhetstisdag. För en gångs skull, Erik Stenborg, så har vi fått lite nyheter innan podden startar.
Mm. Och inte bara en och inte bara två, utan tre skulle man kunna kalla det.
Så är det. En snabb genomgång då vad vi kommer att prata om i dagens podcast. Vi kommer självklart att gå igenom då de här viktiga nyheterna, för det är de ju. Till exempel att Lewis Hamilton har testat positivt för covid-19 och inte kommer till start kommande helg. Och vem ersätter? Vi kommer att prata om Romain Grosjeans krasch givetvis, som har varit den riktigt stora snackisen efter loppet senast. Vi har dessutom fått reda på vem som ersätter Romain Grosjean, som naturligtvis inte kommer att köra, och gör en genomgång av vem det är, nämligen Pietro Fittipaldi. Och sen har Haas, mycket Haas just nu, dessutom meddelat vem som kommer att köra den ena av de två bilarna nästkommande säsong. Mer om det också längre fram i veckans podd. Men ska vi börja i ändan med covid-19-test för Lewis Hamilton? Det här kom ju faktiskt som en liten skräll för mig i alla fall. Att man efter en vecka i Bahrain inför race 2 på samma ställe med alla de tester som gjorts innan kan bekräftas som positiv.
Mm. Det är ju lite det. Alltså, skeendet förklaras ju så här att han tog tre tester under föregående vecka då i Bahrain. Den sista var på söndag förmiddag innan racet då, och alla de tre var negativa, och sen så vaknar han då igår morse i Bahrain och har milda symptom, och då testar han sig igen och då blir det positivt. För han har haft kontakt med en person, jag vet inte om det var i hans entourage eller om det var någon annan som hade
någon i hans närhet i alla fall.
Någon i hans närhet hade testat positiv under söndagen, tror jag. Och då var det uppenbarligen så att det antagligen därifrån smittan kom till Lewis Hamilton.
Ja, det var innan resan till Bahrain som den här personen hade blivit positiv. Då. Har det nu kommit fram? Och sen så kände han då milda symptom här i måndags och gjorde då ett test. Och ett test som sen gjordes igen som bekräftade då att han var positiv. Så har jag uppfattat tågordningen här.
Mm. Och han kommer såklart då missa Sakirs Grand Prix i helgen. Självklart, han är nu i karantän. Vad jag förstår så är det så att från att man upptäcker att man är positiv så ska man i minst då karantäna sig själv i minst 10 dagar. Och det kan ju bli längre beroende på när han visar ett negativt test då. Så att efter, men 10 dagar minimum ska han sitta i karantän då. Vilket får oss upp till torsdag i nästa vecka. Så att säga att han då visar ett par negativa tester på onsdag i nästa vecka. Ja, då kan han flyga till Abu Dhabi och köra finalen där. Annars så blir det kärvt.
Mm. Annars hamnar han i samma läge då som Sergio Perez då, som befanns positivt på Silverstone båda helgerna där. Och, men sen då till det tredje racet då i den här perioden då, som var i Spanien och Barcelona då, så kunde han ju då testa negativt och få flyga till Spanien eller ta sig till Spanien då, och sedermera köra där. Ja, jag vet inte, jag är ju inte medicinskt skolad, så jag kan inte ens uttala mig hur stora sannolikheten är att han då skulle ha en så låg virusnivå, eller att viruset är borta då, att han testar negativt om 9 dagar då.
Mm. Nej, inte jag heller, men det man vet är att det kan slå väldigt olika hos olika människor. Jag har en bekant som har haft det utan att överhuvudtaget känt någonting, och en annan som är fortfarande dålig 2 månader efter. Så att, vem vet hur det kommer slå för honom, och jag hoppas att han klarar sig bra bara. Det är väl det man får. Det blir ju så. Det är lite som Grosjeans krasch där som vi kommer till senare, att i slutändan så vill man. Det enda en sjuk person vill är att bli frisk.
Mm. Och man saknar inte att vara frisk förrän man blir sjuk.
Nej.
Så är det ju. Man tar ju att vara frisk för granted, eller man tar det för givet. Då. Och det är lite intressant. Det jag är lite oroad över, hur många människor. Jag menar, nu har han varit inne i bubblan, Lewis Hamilton, i en vecka då, innan han befinns positiv. Vilka har han träffat under den tiden? Hur nära har han träffat de personerna under den tiden? Han kan ju i teorin ha smittat en väldig massa människor nu som kanske inte reagerar på tester just nu, men som inför finalen kanske befinns positiva och stökar till det då till den helgen. När det har gått ytterligare en vecka då, där man kanske har fått så mycket virus i kroppen att de här PCR-testerna reagerar på det. Och i vilket stadie smittar man personer runt omkring? Det är ju massa frågor som hela världen ställer sig, såklart det här. Så att jag bara väcker frågan, så att säga. Förstår du vad jag menar?
Ja, men absolut, och det är ju det som är lite läbbigt med det här. Men jag tänker liksom med smittspårningen också. Men sen så har han ju sagt att, eller ja, Mercedes har sagt att alla han har haft nära kontakt med är listade, så att säga. Så att man har koll på dem i alla fall. Och det är väl lite det som är grejen, att som en vanlig person, jag menar, vet, jag sitter hemma 99% av tiden, men ibland så måste jag gå och handla mat. Och då vet inte jag vilka jag träffar, men i en Formel 1-bubbla som det ändå är, folk tar det här ytterst allvarligt i Formel 1, såklart, för att det är en förutsättning för att det ska fungera överhuvudtaget. Så då tror jag ändå att de har ganska god koll, bättre koll än vad man kanske kan kosta på sig att ha i verkliga livet.
Och det är ju sagt att Mercedes dessutom har varit extra noggranna och gjort sina bubblor med ännu mindre då, bubblorna inne i bubblan, så att säga då. Bara max 6 personer då, för att inte ska behöva ersätta så himla många då om någon i bubblan då blir smittad. Det kan ju vara undantag runt omkring Lewis Hamilton givetvis då, som träffar alla sina mekaniker, men självklart inte, eller jag försöker att inte vara så nära då att han riskerar någon annan. The big question nu då är ju naturligtvis, vem kör istället? Jag har fått miljarder frågor på Twitter naturligtvis om, kan Russell köra? Är det Hülkenberg som kommer att köra? Eller vem tar de in nu? Och tar de in Stoffel van Dorn? Och det finns ju de som har större sannolikhet till att få hoppa in än andra. Är det inte så?
Jo, man kan väl säga så här, att för det första så är det här en podd. Det är kul att vi hade möjlighet att ha med den här nyheten överhuvudtaget, men nästa del i den här nyheten är ju, som du säger, vem som ska köra, och det kan ju komma ut när som helst. Mercedes själva har sagt nu på morgonen, tisdag morgon alltså, sagt att it will be announced in due course. Det kan vara i eftermiddag, det kan vara i morgon. Så att jag tror att det finns risk att många av er som lyssnar på det här, kanske nyheten är redan ute. Men vi kan väl ta 3 personer som vi ser som, ja, egentligen är det en person som är ytterst sannolik, och sen så 2 stycken som skulle kunna vara outsiders, och då kan vi bara orera lite så här hur det skulle kanske kunna till och med vara, på pappret i alla fall, en bättre lösning än det som det sannolikt kommer bli.
Och de här 3 kandidaterna då, och den som är huvudkandidat, och jag blir oerhört förvånad om han inte får jobbet, det är ju självklart Stoffel van Dorn. Och Stoffel van Dorn är ju teamets reservförare, han är nominerad som reservförare och befinner sig just nu i Valencia då för att avsluta den Formula E-test. Han är dessutom kontrakterad av Mercedes i Formel E. Han har kört Formel 1 tidigare, han är bekväm med systemen efter simulatorkörning. Han har inte kört 2020-bilen men väl 2018-bilen. Och är en fullgod, tycker jag, ersättare då. Inte lika bra som Lewis Hamilton givetvis var, men han skulle göra ett tillräckligt bra jobb i den där bilen för att få det där jobbet. Och som sagt, om man nominerar honom och har honom och han är ändå på väg till Bahrain, varför inte?
Han skulle vara i Bahrain i helgen ändå, i alla fall.
Av det skälet, att han ska finnas där tillgänglig.
Ja, så ni hör ju själva att Stoffel van Dorn är väl det allra sannolikaste valet, och dessutom så vet han har Formel 1, hyfsat ny Formel 1-erfarenhet. Han körde ju 2017, eller faktiskt hans debut i Formel 1 var ju faktiskt bara in 2016 när Fernando Alonso kraschade svårt där i Australien, och då fick han hoppa in hastigt och lustigt i det enda racet, och då tog han faktiskt poäng i sin debut. Och sen så debuterade han på riktigt då året därpå 2017, hade ett okej år, men ett rätt tufft år 2018 då tillsammans med Fernando Alonso, vilket gjorde att han fick lämna McLaren då. Men då hoppade han ju på Mercedes-tåget och har kört i Formel E och varit deras reservförare sedan dess. Så att, jag menar, och killen kan köra. Han var ju en sån där som vann Formel 2-serien på första första försöket och dominant dessutom. Eller var det andra
året? Andra försöket var det, men han var ju toppen redan första året. Va? Så att han, men han är en superskicklig förare och blev ju totalt pulveriserad, tycker jag, utav kombination av McLaren och Fernando Alonso det där året då, när han inte vann ett enda kval till exempel över Fernando Alonso, hade det jättejobbigt. Men återigen, ja, det där är bakåt. Nu tittar han framåt och får han den här chansen, så kommer han att göra ett kanonbra jobb, jag är helt övertygad om det. De andra två kandidaterna då som naturligtvis kommer upp, det är ju Supersub Nico Hülkenberg då, eller Nico Hülkenback, som många vill skoja om det och säga. Visst, Hülkenberg skulle vara ett jättebra alternativ också. Han är up to speed, han har kört ett par race i år och liksom gjort det där. Men visst, han skulle göra ett bra jobb. Ingen tvekan. Alltså,
jag tänker mer, bara för skojs skull så ska vi liksom prata om de här två. Det, som du säger, Nico Hülkenberg är en av dem, George Russell är en annan. Och jag menar, på pappret, om man bara isolerar det sett till vad Mercedes skulle vilja i en drömvärld. Sen så det finns en massa komplikationer i det här, såklart. Men låt oss bara ha lite roligt i den här diskussionen. Det är ju att Nico Hülkenberg körde fulltime upp till förra året, till och med förra året. Och sen så har han kört ett antal race i år i en Racing Point med Mercedes motor. Jag antar att de har en del system. Dessutom så är det många som skojar om att det är faktiskt en Mercedes han har kört i år, eftersom det är en Racing Point, är en kopia på fjolårets Mercedes då. Men jag gissar också att det finns en del system som är liknande i en Mercedes också. Och just att han har liksom, borde ha farten i kroppen mer än vad Van Dorn har. Så att på pappret, ja, men det kanske skulle vara ett bättre alternativ än Van Dorn.
Kanske.
Mm, kanske. Det är det som vi pratar om här. Var inte så avig. Ja,
nej, men alltså grejen är att jag
låt oss ha lite skoj.
Jag fattar. Och det, jag tycker att det vore jättekul om Nico Hülkenberg fick chansen igen och flygs in då. Men den storyn är förbrukad nu. Den är inte lika cool längre. Det var coolt,
ja, men vet du vad han kan få? En pallplats.
Ja, det kan han ju få. Det är nästan garanterad om man sitter i den där bilen och kör. Så att, men återigen då, han har fått sina chanser. Jag tycker det är lika kul om Stoffel van Dorn får chansen. En kille som har blivit illa tilltygad i Formel 1. Illa tilltygad, verkligen. Och jag skulle verkligen unna honom en framgång och vill också se vad han kan göra. Det är ju ingen som får en riktigt fair chans, eftersom det är ett så snabbt inhopp och förberedelse vet vi ju betyder ju ändå en hel del. Men superkul om vem av dem som än får köra, va? Men för mig, ja, som sagt, pekar det åt ett håll. Men när vi ändå är på spekulationsstadiet då, säkerligen har ni redan fått reda på vem som kommer att göra det, men just för att det är så många som undrar om inte det är läge att stoppa in George Russell då, eftersom han då är Mercedes-förare och hela den grejen och dessutom kör just nu och skulle ju lätt då komma upp i fart om man bara bytte bil och hela den grejen. Men jag tänker att hans tid kommer. Han är så ung fortfarande. Och han kommer ju få sin chans förr eller senare, utgå ifrån. Men, och att liksom byta från ett team till ett annat här, det vore ju rätt taskigt mot Williams också. För han är ju den som är snabb i det där teamet och som har chans att göra någonting med Williams-bilen.
Och grejen är också att Williams är inte speciellt... De har väl 3 poäng bakom Haas i det här läget då. Och man vet ju aldrig, vi ska köra på en väldigt tajt bana, det kommer vara mycket bilar på samma plats, vilket gör att det kanske kommer bli lite stök i Bahrain i helgen, så att det finns ju ändå en chans att Russell skulle kunna ha chans på poäng. De menar, han har kvalat i Q2 de senaste tiden ganska reguljärt, och så att jag menar, jag tror inte alls att Williams, det är ingen drömsituation för Williams, men om man tar Mercedes perspektiv eller vårat Mercedes, låtsas Mercedes perspektiv kan vi kalla det, då är det just här att Russell, när du säger att hans tid kommer, det är just det. Det är frågan så här, här har de helt plötsligt en möjlighet att stoppa Russell och Bottas mot varandra. Vem är egentligen bäst? Det är ju en orättvis jämförelse, inte minst för Russells del, eftersom det är första gången han skulle köra den där bilen, så det kommer inte vara någon lätt situation. Men det är en rolig tanke att de skulle göra det här, vända det här till en form av shootout då mellan de här två förarna till 2022.
Mm.
Håll med om det.
Jag håller med om det. Men jag ser alldeles för många hinder till en sån lösning. Så att jag
du har ingen fantasi än.
Nej, det har jag faktiskt inte i det fallet. Och jag vet inte om jag vill det heller. Jag vet inte om jag vill det, ärligt talat. Jag tycker att han ska köra klart i Williams den här säsongen och få en riktigt fair chans i Mercedes istället på sikt. För jag skulle inte värdera den här så kallade shootouten som du nämner speciellt högt. Just Nej. För att den är så liksom, den kommer så snabbt och den blir som den blir, va? Den får inte rätt förutsättningar, inte för någon av dem egentligen. Och du kan du tänka dig Valtteri Bottas får stryk av den som ersätter Lewis Hamilton den här helgen. Vad det skulle betyda för honom. Inte i praktiken, men mentalt och i det allmänna anseendet och sådana grejer.
Vi ska inte gå in så mycket på tummar den här veckan, men vi kan väl ge Bottas en tumme ner för racet i söndags. Och det är just den där grejen att tänk, oavsett, alltså det kan ju ske med Van Dorn också, det är väl inte jättesannolikt, men skulle Van Dorn sätta sig i den där bilen i helgen och slå Bottas, då kommer det bli big trouble, tror jag.
Ja, big trouble, men det blir onödigt brus som han måste liksom filtrera bort, som kommer att bli jobbigt att filtrera bort naturligtvis om det händer. Nu ska vi vara rättvisa mot Bottas också. Han hade lite otur. Han åkte på punktering redan på första varvet och han hade strul med ytterligare en punktering, tror jag, senare under racet, och ett extra depåstopp där han bytte tre hjul bara, eller om det var bara ett av fyra. Jag kommer inte ihåg hur det var. Hur som helst, han hade ingen bra söndag rent generellt, men vad jag tycker om honom, det är ju att han har ju frapperande svårt att ta sig upp genom fältet. Jag vet inte vad det är med honom som gör att han får ligga och gnugga flera varv bakom bilar som är åtminstone 1,5 sekund långsammare än han själv kör. Och jag förstår inte riktigt varför han fastnar i de här situationerna, inte alls på samma sätt som Lewis Hamilton, som är mycket, mycket mer aggressiv och tar vara på chanserna som han får. Där tycker jag han har visat vissa svagheter, ärligt talat, som han får lite jobbigt att snacka bort. Sen är han ju supersnabb över ett varv och hela den biten. Men han behöver rycka upp sig lite nu, för nu har han ju chansen att ta någon seger till innan säsongen är över. Och tänk vad skönt att få sluta året med en eller ett par vinster. Det är liksom dags att lyfta sig i kragen nu.
Ja, speciellt när Hamilton inte är där.
I synnerhet då. Men då ökar också pressen på honom att leverera. Exakt. Och det vet jag inte. Han har ju själv alltid hävdat att jag är ingen förare som gör bättre av att ha extra press på mig. Så att vi får väl se hur han klarar av det. Han har inte
har
haft två...
Han måste vinna de här två racen. Om inte Hamilton kör.
Han har ju nu två raka helger som inte är bra. Turkiet var ju också en sån där helg som man helst vill glömma bort. Men som sagt, vi lämnar det med tummar upp och ner. Vi konstaterar bara att Valtteri Bottas har hamnat i en lite underlig situation. Han kommer att få en ny teamkamrat, han kommer att få lite mer press och han är i behov av ett bra resultat. Är det en bra summering?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Korrekt. Och speciellt då vill jag ändå ta upp den här grejen, sättet som för ofrånkomligen så jämför man ju Bottas lite med Nico Rosberg, som också blev dominerad av Hamilton under 2014 och 2015. Men sen så började han ju sin 2016-kampanj där han slutändan vann VM genom att vinna de kvarvarande racen av den säsongen 2015, för att liksom komma i momentum till 2016, vilket han lyckades med då. Och det har ju Bottas oavsett om det är hans fel eller ej, han har ju gjort precis tvärtom.
Ni lyssnar på Viaplay F1-podcast med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Vi har en intressant podcast den här veckan. Vi har precis avhandlat då att Lewis Hamilton alltså har fått covid-19 och inte kör den här helgen. Och det är stort frågetecken också kring finalen i Abu Dhabi. Vem ersätter? Ja, det kanske ni vet när ni hör den här. Vi har spekulerat i Van Dorn, Hülkenberg eller George Russell. Stoffel Van Dorn, Nico Hülkenberg eller George Russell. Någon av de tre. Mest sannolikt då Stoffel Van Dorn. Men Erik, nu tycker jag vi landar i det som blev väldigt otäckt, måste jag säga, i söndags. Nämligen den här startkraschen då som Romain Grosjean var indragen i, eller blev indragen i, eller råkade ut för när han kör rätt in i räcket då efter kurva 3. Med numera känt resultaten. Stor brand, inklämd i räcket. Klev ur för egen maskin på sjukhus med brännskador mestadels uppe på händerna, som det egentligen den enda skadan han ådrog sig, vilket är ett mirakel kort och gott.
Mm. Ja, med tanke på att han gick in i räcket i över 220 km i timmen och liksom smällen gav honom 53G. Det är en ganska rejäl smäll, så att jag menar. Och det faktum att liksom han åker igenom ett räcke, han liksom kommer ur bilen på andra sidan räcket, på fel sida räcket egentligen, och det brinner. Jag menar, det var så himla mycket som hade kunnat gå fel. Jag tänker bara på kraschen i sig, hade ju kunnat genom lite liksom inre skador, han kunde ha brutit ett ben, han kunde ha vad som helst hade kunnat hända. Men liksom änglavakt är väl det enda rätta ordet för det egentligen, för hur han klarar sig.
Och det är väl också en sak, för vissa har ju påpekat att det här var inget mirakel, det här var god ingenjörskonst och det var ett gott säkerhetsarbete som räddade Romain Grosjean, och det får man ju hålla med om. Mirakel blir ju mer ett ord man använder för det som inträffade, va? Mer än vad det egentligen betyder. Det är klart som 17 att allt det här säkerhetsarbetet som FIA hållit på med att stärka upp sittbrunnen, säkerhetscellen och ett införandet av Halo, hur man bygger banor, hur räckorna ser ut och hela den biten. Allt det här sammantaget gör ju att det faktiskt blev en lycklig utgång utav det som inträffade.
Så är det ju, absolut. Men ändå också, jag kan inte släppa att det var någon form av mirakel ändå. För att så spektakulär som den kraschen var liksom, jag har aldrig sett något liknande, ärligt talat.
Nej, inte jag heller. Och just att en bil tar eld på det här viset, det trodde man ju var totalt utplånat i Formel 1. Det kommer aldrig mer att hända. Och det var ju därför min initiala reaktion i sändningen var att vad stod där? Vad var det på andra sidan staketet där som hade så mycket bränsle så att det tog eld på det där viset? För jag kunde inte drömma om att det var bilen i sig som brann, vilket den faktiskt gjorde.
Nej, det var helt otroligt. Men du, det är några som har fått ganska mycket cred som de ska ha också. Och det är ju FIAs läkarteam.
Verkligen. Och otroligt imponerande att se Ian Roberts och Alan van der Merwe då, som körde bilen på väg fram. Och det här sa de då direkt efter att det hela hade inträffat, eller direkt efter loppet när de blev intervjuade.
The first thing is what's actually happening at the scene, because it's a little bit disconnected. You see the rear part of the car and flames to the right, and so it was a quick assessment as to what actually was going on, and then take it from there.
Was it just an element of just spring into action as soon as you get there, and you know what you need to do?
In some ways, I mean, we beginning of every day we run through a set of scenarios between us, so we try to preempt some of the things. Obviously you can't preempt everything, but we do discuss what would happen in the event of a fire, what would happen in the event of a multiple collision. So there is a degree of sort of pre-thinking about it, but you can't cover every scenario, and you have to make the best as you go along.
A lot of it, I think, is human instinct as well. You know, Ian going towards a fire and actually trying to rescue someone, that's just a very human thing to do. So a lot of it's prep, a lot of it's, you know, kind of visualization as to what you're going to do. But when you're there, you do what you can, really. Yeah.
And was it just a sense of relief when you saw him kind of emerging from the flames?
Yes, because the first vision was not great, and the fact that he was starting to move, push himself up, and then we had an opportunity to get in and grab hold and help him out?
Yeah, certainly was a tough situation. It's never something that we like to see, a big incident, particularly one involving fire. But yeah, just glad, more than, importantly than anything, that Rahman's okay. He's obviously in hospital under observation, but our thoughts collectively are with him, and for a very speedy recovery.
Where do we go from here in terms of trying to learn from the event?
So as part of every incident that occurs, the FIA undertakes a full investigation. So during the race even, a lot of our team started collating all of the data that was available, video cameras, any angle that was possibly available. Our technical teams already started taking a whole lot of photographs and understanding the car as it was returned back to the team. And then there'll be a complete overall analysis done of everything in a very fine detail to see what we can learn from it. Safety's ever evolving, ever improving, and can learn from each and everything. But importantly, Rahman, in an overall sense, is at hospital and well, and that's the critical part.
Were you surprised at what you saw when you got down there specifically?
Won't deny it. It was a huge incident. The energies and so forth involved, were very easily seen at the time. But to get down there and see it firsthand, it was a big incident without doubt.
Michael Masi där avslutningsvis då, som tycker jag sammanfattar det här väl, hela förloppet egentligen och vad som nu komma skall. För att det är ju några saker som kanske inte fungerade till 100% i alla fall i den här kraschen, som man behöver lära sig ifrån det hela som inträffade.
Mm, det är ju så att det liksom, på något sätt så är det ju ofta olyckor som driver säkerhetsarbetet framåt, som han också påpekade, att säkerhetsarbetet pågår alltid i Formel 1 och i motorsport överlag då, men kanske i synnerhet Formel 1. Och jag menar, om man tar Halon som exempel, så den dök ju inte bara upp helt oprovocerat så att säga i Formel 1, utan det bygger ju på att FIA och motorsporten i stort hade ju då sett att i formelbilar där förarnas huvuden sitter oskyddade förutom hjälmen då, så är det en svag punkt helt enkelt i säkerheten, och det är därifrån Halon kom. När vi snackar om Henry Surtees som omkom i 2009 i Formel 2, Justin Wilson IndyCar 2015, Jules Bianchi i hans krasch 2014, och även då Felipe Massa när han fick sin fjäder i huvudet på Hungaroring 2009. Det är alla de där sammantaget då som ledde till att Halon introducerades i Formel 1 2018. Och jag tycker att om man nu behövde det, så var ju den här kraschen det kanske slutgiltiga beviset för att Halon var en positiv utveckling i Formel 1, oavsett hur man tycker att den såg ut när den kom.
Mm. Alla som har varit kritiska mot den just med anledning av estetiken får ju naturligtvis lite tufft då att motivera att den inte ska sitta där vid just det skälet, när man ser vilken otrolig nytta den gjorde nu då. Och det var ju liksom huvudargumentet hela tiden, och det fanns ett enormt politiskt motstånd mot Halon, inte bara ifrån fans utan även ifrån inifrån familjen, förare, andra människor som tyckte att gud vad vi är fåniga nu som håller på och burar in oss i en formelbil, det ska vara öppen cockpit och hela den grejen, va? Men idag sitter ju de argumenten lite grann i halsen, känns det som.
Ja, och det lite lustiga är ju att Grosjean, han var väl inte så himla liksom utåt i sin kritik då, men han var ju en av dem som inte var speciellt för den där lösningen, men en som verkligen uttalade sig starkt var ju Grosjeans teamkompis Kevin Magnussen, och jag tror båda de har ändrat sig i det här läget helt klart.
Vi har ju det här med räcket, Erik, som är intressant då, och vi har ju sett bilderna, eller ni alla har säkert sett bilderna, flera utav dem i alla fall, som är runt kring kraschplatsen då, där bilen på något sätt har kilat sig in emellan. De barriären är ju delad i tre längsgående balkar då. Och in emellan två av de här då har ju bilen då på något sätt kilat sig in då, och sen vikt höger Och i samband med det då så slets bakänden av bilen av och monokocken då fortsätter igenom. Alltså, förstår ni kraften som det har utsatts för? Ja. Det här räcket när bilen går in och hamnar då på baksidan. Mm. Det fångar sig upp, men det är så illa så att det går igenom. Och det där är ju en av de sakerna som FIA måste titta på. Huruvida det är ett sånt här räcke som man ska ha, eller om det går att förbättra, eller om det ska vara någonting annat.
Exakt. Det är ju det som är grejen. Det vi påbörjade med, att liksom olyckor utvecklar säkerhet i Formel 1. Och jag tror att, jag menar, Michael Masi har sagt att räcket, med tanke på kraften, de här 53G som kom in, det var en fulltankad bil i över 220 km i timmen som drog rakt in i ett räcke. Ja, då presterade räcket, så som det ser ut idag, så bra man hade kunnat hoppas. Men med det sagt då, så var det inte perfekt. Och just det faktum att det här nu bevisligen kan hända, även om det var en freak accident, så tror jag att räckena är någonting som de kommer titta på. Om det nu är konstruktionen av själva ståldelen av räcke, eller om man sätter någon form av däckstrave även på insidan av banan. För det är också en sån här grej att det borde ju inte... Det är därför räcket var helt oskyddat, så att säga, sett till någonting som täcker för att det var en chans på miljonen att man ska hamna där inne. Men som synes så kan det ske, och då tror jag att liksom FIA är på något sätt tvingade att titta på hur de ska göra det här framöver.
Och det enkla svaret är ju att okej, nu har det hänt här. Vi vidtar åtgärder. Vi ser till att det finns en däcktrave framför här nästa gång. Mm. Det är nummer ett. Det kan ju vara en sak då för att underlätta eller för att hjälpa armkon att hålla vid en träff av det här slaget. Som precis som du sa är väldigt, väldigt sällsynt trots allt, sett till var den här kraschplatsen är i förhållande till hur banan löper på. Mm. Sen har man ju, och det här är väl ett återkommande arbete att hela tiden uppdateras idag. Ja, nu vet vi att det ser si och så ut där. Och det handlar väl om att hela tiden göra riskbedömningar. Var är risken störst att en bil kan träffa? Och där finns det ju oerhört mycket material som FIA har när det gäller vad man kräver av en bana för att vara grade A, som är då en Formel 1-bana där farterna är i den... Ja, de högsta som finns inom racing rent generellt. Och det är väl bara att samla på sig den här datan som man får från den här kraschen också då. Bygga på banken så att man vet vad man behöver göra för förbättringar då på även andra ställen på den här banan och på alla andra banor. Jag menar, sett till hur de har jobbat tidigare efter Jules Bianchi-olyckan till exempel, var ju en jättenoggrann undersökning om vad som hände och varför det hände, och det har vidtagits åtgärder i efterhand då, till exempel Halon.
Mm. Nummer två i det här läget, för vi kan ju konstatera att okej, det var en freak accident, det kommer sannolikt inte hända exakt likadant igen av allt att döma, men trots det så fastnade bilen i räcket på ett sätt som gjorde att det var såklart svårare för Grosjean att ta sig ur. Men det som försvårade det ytterligare var ju såklart att elden kom, för att jag menar, om man isolerar det här, en krasch i 220 km i timmen och 53G, det är en våldsam smäll, men utan att bilen hade fastnat eller att det började brinna så hade det varit antagligen då, hade det, jag menar, saker och ting kan hända ändå, men det hade antagligen kunnat se ganska annorlunda ut. Sen så hade den inte kilat sig fast, eller hade den kilat sig fast i räcket, men det inte hade hunnit börja brinna, då hade det också sett den annorlunda ut. Men nu gjorde det båda de här grejerna, vilket var det som kanske gjorde det allra mest läskigt. Jag menar, utredningen kommer ju gå mycket djupare än vad man vet idag, men av allt att döma så var det inte själva tanken som gick sönder, utan det var kopplingarna mellan tanken och motorn på något vis som gjorde att det läckte ut bensin då. Och det var, annars så bedömer man då att det hade varit en, jag menar, det var en fulltankad bil en gång, så att hade det varit 100 kilo bränsle som tog eld på, samtidigt, då hade det sett än värre ut. Men trots det så satt han där inne i nästan 30 sekunder i full brandinferno. Så det var ju en läbbig grej i sig själv.
Verkligen. Och det mest oroande med hela kraschen tycker jag, just det faktum att det började brinna. För det som jag sa tidigare, det var ju någonting man trodde var utplånat ifrån Formel 1 med den här kolfibersäcken då som bränslet befinner sig i och som sugs ihop på ett väldigt smart sätt då när bilen kör så att det aldrig blir skvall på sådana grejer. Och den är ju punkteringssäker. Den ska inte gå och ha sönder egentligen där den sitter. Men om vi sett bilderna i efterhand så ser man ju att den sitter ju kvar i monokocken. Bränsletanken eller säcken där. Medan resten av motorn då har gått åt andra hållet. Och det är klart, motorn är ju kopplad till bränslet via bränslesystemet. Och allt bränsle har ju inte stannat inkapslat utan det har kommit ut och det tog eld. Och det brann ganska mycket av det då under en stund när det hade hänt. Och det där... Det tror jag kommer att hamna högst upp på agendan faktiskt för att få en lösning på. För där var det verkligen någonting som gick fel. Det är inte så det är tänkt när monokock och bil delar på sig att det ska bli på det där viset. För det är ju så den är konstruerad, bilen. Att bakänden ska ju lämna resten av säkerhetscellen vid en kraftig smäll.
Mm. Och det är ju av dels då för att bränslet ska inte vara tillsammans med föraren, men också då att det tar ju bort energi. Jag menar, om den tyngsta delen i en Formel 1-bil är ju bakpartiet med motorn och bränslet. Så det tar ju bort väldigt mycket energi i en krasch då om man separerar det där från säkerhetscellen då. Men en annan grej som jag noterade var ju att det var ju Ian Roberts då som först när de kommer fram med säkerhetsbilen. Det var ju 27,8 sekunder tror jag som det tog för Grosjean att komma ut. Men det var inte förrän Ian Roberts var där och nästan ser ut att instruera en av brandmännen på plats hur han skulle spruta. För att man ser ju på andra sidan, såg man på helikopterbilderna, en kille som står med brandsläckare. Men han står ju 20 meter från bilen och liksom, man ser ju att pullret som han skickar mot bilen inte ens i närheten att komma fram. Så att det är väl också en sån där grej att
behöver hitta modigare män, menar du?
Ja, men alltså, de måste ju veta vad de ska göra. För att jag förstår att det var väldigt varmt och allting sånt där. Och det är väl en läbbig grej att gå fram till ett brandinferno. Men i det här läget så är det ju, de ska ju rakt fram och spruta på föraren. Inte liksom stå och liksom...
Nej, de får inte tveka. Och det var det du uppfattade att de gjorde.
Exakt.
Och sen kom ju även Allan van der Merwe med ytterligare en släcka och släckare då och började tömma den på bilen också då för att hjälpa till i släckningsarbetet då. Men dess bättre lyckades ju Romain Grosjean då väldigt snabbt kunna komma ur. Några av de frågorna som har kommit till mig efteråt, det handlar ju lite om det, vilken skyddsklädsel förarna har då och hur länge den ska stå pall. Och jag läste en siffra som inte jag kan bekräfta riktigt. Jag ska be att få.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Återkomma med det till nästa vecka. För att det är ingen idé att vi börjar gissa om hur länge de ska stå pall. Utan jag kommer att ha 100% koll på det till nästa vecka. Så kan vi reda ut det en gång för alla. Vad de här skyddskläderna ska stå pall för. Då får vi reda på det av en expert. Nu vet vi att Grosjean brände händerna på ovansidan. Jag vet att handskarna ska tål mindre tid i öppen låga än resten av kläderna. Som där du har dels overallen då, som faktiskt var ny till i år. lite tyngre och lite tjockare då för att stå pall. Men du har ju också underkläderna då som du har under till. Det har du ju inte på händerna, utan på händerna har du ju bara handskarna så att säga då. Så att det är kanske inte så konstigt att det var där han brände sig allra mest då. Plus att de då är exponerade mer än någonting annat egentligen ihop med huvudet då, när han sitter kvar i själva bilen. Men vi gör så. Du kanske har någon information innan nu.
Ja, jag har tittat på den tidigare nämligen, så jag kommer inte ihåg exakt. Jag vet inte faktiskt hur... De ska stå emot 800 grader Celsius då. Sen så hur lång tid låter jag vara osagt.
Ja, vi lämnar det till nästa vecka tycker jag, så att vi får det rätt på en gång. För att det går ju faktiskt att få reda på exakt vad som gäller runt omkring det här. Då. Men de har bra skyddsutrustning i alla fall. Underkläder, overall, handskar, balaklava, hjälm, skor. Grosjean blev jag med en sko som, jag håller med dig Erik, det såg väldigt, väldigt konstigt ut. Det var någonting som fastnade på näthinnan. Varför kommer han ur bilen med bara en sko på sig? Mm. Det är det som är så fascinerande. Fattar ni stressen? Och vad han sliter för att få loss den här foten som uppenbarligen sitter fast på något sätt när han ska ur bilen. Så illa så att dojan blir kvar och han hoppar ur bara strumporna.
Jag kommer ihåg att en av de första böckerna jag läste i mitt liv var Bakom dånande motorer. Det är en historia om Bernt Rosmeier, han som körde för Auto Union på 30-talet, och han kraschar ju och omkommer i slutet av hans karriär uppenbarligen. Men då i den här kraschen då hade de inga säkerhetsbälten eller någonting, men då hittar de hans skor ligger fortfarande kvar i bilen, och det var en sån där grej som så här fastnade i 10-åriga Eriks huvud och har liksom varit med mig sedan dess. Och så på något sätt så tror jag att jag gjorde någon slags koppling där, att han kom ut utan en sko. För jag tycker liksom, det var någon som skrev det på Twitter också, det är inte foppatofflor de kör i heller. Så att jag tänker liksom, paniken att komma ut har ju, man drar ju den här liknelsen att man kan lyfta en bil i adrenalin.
Ja, kan man det? Ja, det är bra.
Nej, men liksom att det sägs ju att en mamma lyfter en bil för att rädda sitt barn liksom. Men det är omänskligt liksom. Att det är på något sätt att överhuvudtaget att han kom ut ur det där lilla hålet, det är ju sjukt alltså.
Ja, det är det. Men det blev ju väldigt, väldigt spektakulära bilder. Det kan vi konstatera. Det var väldigt spektakulära bilder som kablades ut gång efter annan, repris efter repris under det här uppehållet då som vi hade. Och det här är ju fullt naturligt, för alla vi som sitter och kollar är ju oerhört nyfikna över vad var det som hände. Man vill se varenda vinkel, man vill se det många gånger, man vill göra sin egen analys. Det liksom ligger i människans natur, va? Vi kan dra en liknelse när du sitter på tåget och så stannar tåget. För att det är signalfel. Och så är det ingen som berättar vad det är som händer. Du blir vansinnig för att du inte vet. Men så fort att man får veta så lugnar man ner sig. Och det är precis det fenomenet som inträder en sån här gång också. Dock var det ett par av förarna, eller framförallt en förare, som inte var speciellt imponerad över hur Formel 1 hanterade just detta.
Really, the only thing I want to say here is I'm so disappointed and disgusted with F1 today. Showing all the replays and everything they did after that incident was, I want to use extremely bad words right now, but I'm not going to, so at least you guys can broadcast it. But I'm disgusted. Roman has a family, we all have families, and it's to show that, and we're going back out there in about an hour to race, and then to show he's on board, it's like, I'm really trying not to swear, but it's like, fuck you guys. It's so messed up.
Can I just, from their point of view, they obviously don't show anything until they know that he's okay and they've had word that he's okay. And they, I assume, want to show him getting out and getting into the medical car.
Show him get out of the car. Yeah, show him. Obviously, we all want to know that he's alive. But to show 100 replays, that was disgusting. So, yeah. Yeah, I'm like gonna cry of rage right now because it's so inconsiderate, and we've all got families watching the race, and to show replay after replay after replay, knowing that we're gonna go back out there, it's not entertainment. You know, you're playing with people's lives. So, yeah, that's all. I'm glad he's okay.
Thank you, Daniel.
For what I know, I'm glad he's okay.
Thank you, Daniel.
En upprörd upprörd Daniel Ricciardo, minst sagt, direkt efter målgång senast, där han då fick frågan hur han tyckte att racet var, men han lämnade det helt och hållet och ägnade sig bara åt att prata om det som han uppfattade som väldigt ett otrevligt, han var ju helt enkelt äcklad över hur mycket de hade visat alla bilder om och om igen hela tiden. Vad är din initiala reaktion, dels runt det här uttalandet och dels hur formulerat hanterade det?
Alltså, om jag bara tar Ricciardos perspektiv som förare, som man säger också att han ska ut och köra om en timme, det är klart att det var ju någonting som vi tog upp i F1-studion också med Marcus Ericsson, hur känns det här att se när man sen ska ut och tävla igen, och jag tycker man märkte ganska väl på Marcus reaktion själv i studion att han blev illa berörd, och jag tror att alla vi blev illa berörda av det som hände, trots att man såg att han var, ja, så okej man kan väntas vara efter en sån där krasch. Men jag tycker samtidigt att det är lite kategoriskt från hans sida, för att det är ju inte så att det var att man gjorde det omedelbart, utan det var en lång väntan innan man, de visar ju ingenting, det är ju liksom, så är det alltid inom Formel 1 och även andra motorsporter också, att så fort en krasch händer, vi såg inga repriser förrän man faktiskt såg att han satt i bilen och var hyfsat okej. Sen började repriserna, sen var det en timme och 20 minuters uppehåll i stort sett innan starten gick, och det var ju det här som var samtalsämnet i rent journalistiskt, så att jag tycker, jag håller inte med honom rent journalistiskt. Sen kan jag förstå att han blev illa berörd, jag kan förstå att förarnas familjer blev illa berörda, men på något sätt så är det ju, då ska ju inte han titta någonstans.
Det måste han ta ansvar för själv. Han måste ta ansvar för det själv helt enkelt. Och det fanns ju ett par tillförare som fick samma fråga då, runt omkring det här. Vi kan väl lyssna till vad deras kommentar runt alltihopa var också.
Do you have any thoughts on that? Do you shut yourself off? Do you wish they hadn't shown them all?
Yeah, I mean, I can understand it's not nice. I think as soon as you see the guy jumping out and it seems like, you know, you could see there was nothing, let's say, crazy going on. If you compare to, let's say, what happened in Spa, I think there very quickly everything was shut off and nothing was shown again, right? So it's a bit of a difference, but still, yeah, I mean, for the family, it's never nice when something like this happens. I think when something like that happens, I think it's more important that the FIA, you know, together with F1 and the team, of course, keep the family updated as quickly and as soon as possible.
I saw obviously the fire on track. I asked and they didn't have an answer. Then I came back in and he said he's out and he's okay. That was the main message. But then, yeah, you know, people like to see this stuff. I guess otherwise the director or whoever cuts wouldn't show it again and again and again. People like crashes and maybe sometimes, you know, they forget that we are behind the wheel. So, yeah, I guess you could say it's part of the show. So that's why I, you know, disappeared and tried not to look at the images too much.
Ja, det var Max Verstappen och Sebastian Vettels tankar runt omkring det hela. Och avslutningsvis, Sebastian Vettel säger people like to see this. Det tycker jag är ett ganska grovt uttalande, för det är inte det det handlar om som jag ser. Jag tror inte ingen sitter hemma i blodtörst över själva kraschen. Däremot så är man otroligt nyfiken runt omkring det hela när man vet att det har varit en hyfsat lycklig utgång på det. Mm. Och jag måste hålla med dig om att ur ett journalistiskt perspektiv så är det ju direkt felaktigt att inte visa vad man kan visa så länge man vet att utgången har varit god. För att det är ju det enda vi söker, svar. Jag menar, hur många bilder skickas inte till en, och många bilder söker inte folk för att ta reda på, ja, det var det här som hände, det var si och så, bilen kilades in där, det såg ut si så. Alla vi söker ju svar. Men som förare, som Daniel Ricciardo är, och Sebastian Vettel och Max, så förstår jag absolut deras känslor i det här fallet, men den måste de lära sig, den måste de skärma av själva. Det kan inte tv-produktionen för 3, 4, 500 miljoner människor ta ansvar för de 20 som sitter där nere. Sen tror jag att han efter lite eftertanke och när några dagar får gå kanske tänker på ett annat sätt, va? Men det här var väldigt mycket affekt, känns det som.
Ja, och sen så säger ju Vettel att nej, men jag tittade inte på det, jag gick någon annanstans för att jag vill inte se det där då. Jag såg att han var okej och sen så tittade jag inte mer. Och medan Ricciardo säger att oavsett vad jag tittade så så liksom trycktes där upp i ansiktet. Och än en gång, det är ju en svår situation för dem, men det är lite som att så här, har du fortfarande inte sett Bahrains Grand Prix, då ska du nog inte lyssna på den här podden. Förstår du? Då blir det en spoiler. Det är lite den grejen också, att jag förstår att det är en skitjobbig grej att se när man ska liksom fokusera och börja tävla igen och köra förbi den platsen där det hände. Men jag menar, än en gång, det kom inte en enda repris, och vi lägger ju heller inte upp, det är inte så att vi backar bandet och visar våra egna repriser på det som hände förrän vi vet att allting var hyfsat okej med Grosjean. Och det är så, jag menar, det kommer aldrig hända att de visar en repris på någon, en dödsolycka till exempel, eller ens om någon är allvarligt skadad. Jag menar, titta på Hubert på Spa förra året, och det var ju någonting som aldrig visades igen på TV. Sen så är det folk som laddar upp det där på YouTube och sådant, men då får man ju söka aktivt efter det, och det är av respekt för ja, alla som var inblandade i det som hände då, såklart. Men nej, jag håller inte alls med Ricardo i den ilskan som han visade där.
Rolig tweet från Stoffel van Dorn för 18 minuter sedan.
Yes,
en bild på honom som står så här: just stretching, what's going on?
Ja, okej. Okay.
Full mundering.
Ja, men då så. Fast han, det är en...
Han gillar ju att vara med i drivandet, så att säga, om det här. Då. Han är ju medveten om att han står högt upp på listan, såklart. Och spelar med. Var det Louis Deletras? Han tyckte han heter ju nästan lika som Louis. Han har sin superlicens, han är där.
Precis. Det är ganska många förare som har anmält sitt intresse. Till och med Karun Chandhok. Och... Taki Inoue har också sagt.
Så Taki Inoue också. Ja, men det är bra. Det är bra. Ja, det var någon av spanjorerna också som jag glömt namnet på som tyckte
Junkadella.
Junkadella var det. Junkadella var det. Just det, stämmer. Felix Rosenqvist polare. Ja, Felix kan väl få ett samtal också när vi ändå håller på. Marcus är hemma i ledning, varför inte slå en pling till honom?
Exakt. Men är de i Bahrain? Ja, jag vet inte. Men hur som helst,
kommer man på några timmar.
Ja, det är sant. Det är sant. Men ja, som sagt, för att avsluta det snacket runt det som jag tycker är lite intressant är att det är liksom florerat ett citat då från Verstappen, att han säger att så här, om någon förare där inte hade satt sig i bilen efter att ha sett den där kraschen, så hade jag gett dem sparken. Och det har ju fått väldigt mycket traction, och det är ett så här typiskt Verstappen-uttalande, tycker jag. Och speciellt som det är en fullkomligt hypotetisk fråga, för alla satt sig i bilen och körde iväg igen. Så att, men det som man säger i den intervju som vi körde precis nu, så då är han ju helt annorlunda. Han säger att ja, men det var ju, jag förstår om folk blir illa berörda av det. Så att jag tycker inte man ska hugga huvudet av Verstappen heller, trots att det var ett lite plumpt uttalande.
Ja, men han är ju mer eller mindre känd för de där plumpa uttalandena som kommer lite då och då. Det hoppar lite grodor i munnen på den gode holländaren. Mm. Vi lämnar det och börjar istället att fokusera på Haas, för det är väldigt mycket Haas det som återstår av den här podden nu då, eftersom de dels var inblandade i kraschen här i söndags och behöver en ersättare då till Romain Grosjean, som givetvis inte kan köra på till helgen, och den ersättaren blev då känd igår, och det är alltså brasilianaren Pietro Fittipaldi som kommer att hoppa in istället för Romain Grosjean. Och det här känner man ju direkt så här, instinktivt så här, wow, Pietro Fittipaldi av alla. Och då börjar man
det,
ju
det, skrev... Du har ju ganska rätt i den känslan, kan jag tycka.
Ja, men det var ju verkligen det, för jag satte mig direkt och skrev en liten blogg för att presentera vem man är för folk och började läsa på om hans CV, och jag känner ju självklart till honom, vet att han har tävlat i DTM, jag vet att han bröt benen på Spa i veck, lite sådana grejer va? Men hur hela friden hade han fått ihop de här 40 poängen som gäller för superlicens? Och då tittar man lite noggrannare på det där, och då fanns det ju då det här World Series som var ett populärt mästerskap, men som Renault drog sig ur då efter säsongen 2015, eller om det var efter säsongen 2016, och blev då ett mycket, mycket mindre och mindre attraktivt mästerskap. Men det visade sig vara ett ganska smart drag att vara med där och köra och vinna, för det gav väldigt mycket superlicenspoäng.
Ja, Han vann nämligen det som då heter World Series Formula V8 2017. Vann han det mästerskapet, och till saken hör då att det var bara 8 förare som körde samtliga race det året. Så det var ju inklusive Pietro Fittipaldi då. Så han var ju en av de 8 då, och han vann det mästerskapet och fick 35 superlicenspoäng, och man behöver ju 40 då för att få vara eligible att ta ut sin superlicens då. Men om man tittar lite vidare på hans karriär då, så har han ingenting direkt att skryta om efter det. Han körde 6 race i IndyCar, 1 i Superformula, 17 race då i DTM som du sa. Han slutade på 15:e plats i den tabellen, och han har inte vunnit ett race på 3 år. Så hur kan han ha superlicens då utöver de där 35 poängen? Och dessutom så är den där vinsten i World Series då ganska gammal vid det här laget. Men till saken här då, om jag drar den här storyn så får du hoppa in allt eftersom här då. Så för samma år då som man skulle köra IndyCar så skulle han även tävla i veck då, men som du sa så bröt han benen under träningen för 6 timmars på spa och kunde då inte samla poäng det året. Och med det då så borde han inte ha de här 40 poängen som krävs i år, om det inte hade kommit dispenser och sådär under coronapandemin då. Men då han var skadad så fick han lov då av World Motorsport Council att transferera sina poäng från 2017 till 2018. Så det var som, ja, på pappret är det som att han vann den där Formula World Series Formula V8 2018 istället för 2017 då.
Vet du, sa du?
Ja, World Series Formula V8.
Kan du inte bara kalla det World Series?
Ja, jag vet inte, men jag tycker World Series indikerar att det är World Series by Renault, så att jag vet inte. Ja, hur som helst. Men han var fortfarande kort då. Han hade bara 35 poäng vidare, trots att han fick flytta sina poäng. Vilket gjorde då att han hoppade på det här Asian Formula 3 Series som gick då under off-season den här vintern, den föregående vintern då, mellan 2019 och 2020. Och han behövde sluta femma i det mästerskapet för att komma upp i 40 poäng, och det började inte speciellt bra i det mästerskapet. Efter 9 av 15 race så låg han sexa, vilket gav honom då totalt 39 poäng, och återigen, man behöver 40 för att kvalificera sig för superlicens då. Så han var nära men inte riktigt då. Men då kom pandemin, och 2 förare som låg framför honom i tabellen i Asian Formula 3 hoppade av serien av oro då för att bli exponerade för viruset, vilket då gav Fittipaldi öppet mål. Men, och det var 2 tävlingshelger kvar, så att det var ju bara att liksom köra igenom det där, ta lite hyfsade resultat, så skulle saken bara vara biff då. Men han tog sig ändå inte förbi under näst sista rundan på Sepang, så han låg fortfarande sexa då. Men i Buriram var det sista tävlingshelgen då i januari, eller om det var i februari i år, och först då genom sin första pallplats för året så kom.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Han förbi. Han kom upp på 4:e plats i tabellen, men blev då omåkt av en annan som låg bakom honom tidigare då i tabellen, och han slutade på 5:e plats i tabellen, och det gav honom då 6 superlicenspoäng, vilket gav honom då totalen 41. Hängde ni med?
Jisses, Erik. Vilken story. Och den här slalombanan fram till den här superlicensen då, tar honom då sedermera till Formel 1-debut och kommande helg. Det som jag tycker är lite märkligt med hela utnämningen är ju, precis som ni själva hör, han är ju ingen förare som har dominerat. Han har ett starkt efternamn såklart. sonson till Emerson Fittipaldi och brorsa till Enzo Fittipaldi som kör i FIA Formula 3 och inte varit speciellt stark där heller. Och när man dessutom har då Louis Deletraz då, som är uppdaterad Formel 2-förare som körde så sent som i söndags och som enligt egen utsago då är väldigt sugen att hoppa in istället för Lewis Hamilton i det här läget, för han hade ju varit ett bättre val att hoppa in i Haas, som jag uppfattar. Han har dessutom kört just här nu då, i helgen som var och hela den grejen. Va? Varför man nu går för Fittipaldi istället? Va? Men det måste ju vara någonting i kontraktet och en ekonomisk transaktion som styr att det är Fittipaldi som får frågan för Louis Deletraz. Jag kan inte tänka mig att Deletraz har tackat nej, nämligen, om han har fått frågan. Vad
nej,
tror du?
Jag tror inte det heller. Jag tror verkligen inte det. Han kanske hade på känn att Hamilton såg lite mosig ut där när han såg honom till på hotellfrukosten i måndagsmorse då. Ska han kanske bara, jag väntar på Mersa här. Men ja, jag tror inte att han var så förutseende.
Så är det i alla fall. Det är alltså Pietro Fittipaldi då som får hoppa in då, och han är ju en amerikansk född förare, för han är född i Miami nämligen, och vi får väl se då hur han kan lyckas. Som jag skrev i min blogg, det finns ingen som kan ställa några som helst krav på vad han gör den här helgen överhuvudtaget. Allt bättre än sista plats i kvalet och sista plats i racet är en stor framgång för honom. Det är mitt sätt att se på det i alla fall.
Verkligen.
Håller du med?
Jag håller verkligen med, och sen så kan vi fortsätta på Haas-spåret och konstatera då att vi vet en av förarna som kommer köra för det stallet nästa säsong, alltså Haas. Och det är ryske Nikita Mazepin.
Just det, just nu trea då i Formel 2 och en omdiskuterad person när han nu får ta klivet upp i Haas. Över ett flerårsavtal som de beskriver då, så går han alltså upp i Haas till nästkommande säsong. Har ju då en pappa som heter Dimitri som är styrelseordförande i Uralkem, och där Uralkali som ni ser som sponsorer då på high-tech-bilen då som han kör och som Luca Giotto kör. Han äger de inte teamet delvis?
Jo då, absolut.
Ja, så är det. Och jag tycker han har levererat. Han har varit tvåa i GP3 2018 och hade ett risigt år i Formel 2 förra året visserligen, va? Men tycker i år har visat, eller han har bra fart, killen. Han är lite het emellanåt och han har ju blivit lite bortdömd som man själv tycker också en annan gång. Men någon dålig reseförare är han absolut inte. Då ligger man inte trea i Formel 2 andra säsongen man kör där. Då är man faktiskt rätt så bra. Och min fråga är, i alltihopa där är ju, innan vi går vidare på hans likheter med Lance Stroll och hela den grejen, så bedömer vi honom på ett felaktigt sätt? Har man fördomar mot det här upplägget då, just för att hans pappa är så rik? Är de pengarna annorlunda då, eller en annan uppbackare då som väljer en förare? Ja, delvis är det ju för att det finns ett känslomässigt band mellan pappa och son, självklart. Va? Men han gör ju jobbet på banan, som jag ser i alla fall. Kommer inte att göra bort sig i Formel 1.
Nej, men det är ju det här som gör honom lite strolllik som förare då. Han har ju, som du säger, han har tung backning från sin far, och liksom det blir ju konstigt på det sättet när man, alltså det som skaver runt Stroll är ju att inte att han inte har presterat, för han har gjort ganska bra resultat i Formel 1, men även då i Formel 3 som han vann den serien och allting sånt där. Men det som händer, tror jag, rent psykologiskt när man tittar på en förare som Stroll och nu Nikita Mazepin, är ju att man liksom, det är svårt att separera de där två. Det var liksom, man tänker så att ja, men gräddfil, det är ju ingen som, kanske framförallt som svensk, så blir det liksom med jantelag in play så att säga, så blir det alltid lite så här skavigt, att det är mycket finare att ha tagit sig upp i Formel 1 med liksom förutsättningar emot sig, men man kom dit ändå på ren talang, och sen så är ju det aldrig hela historien i slutändan heller, för ingen kommer upp i Formel 1 utan några som helst kopplingar till pengar, oavsett vem som står för dem. Men det är klart att det skaver lite mer när det är en pappa som gör det, och speciellt då en situation som vi är i nu med Racing Point och Aston Martin nästa år, är att en av de kanske mest framstående förarna under hela 2020, alltså Sergio Perez, han har ingen styrning till nästa år. Och det ser man då som en ren, på grund av att Lance Stroll sitter i hans bil då. Det är ju lätt att tänka då. Om man bortser från liksom politiken runt då. Så då blir det liksom ologiskt i, och inte bara alla andras huvuden utan i mitt huvud också. Så det är lite där, det är liksom, hur bedömer man att han har tagit till sig Formel 1 Stroll eller nu Nikita Mazepin? Är det liksom, hur mycket tack vare gräddfilen är det?
Väldigt mycket såklart. Ja,
såklart är det så. Men sen så är det frågan om så här, levererar du inte på banan? Ja, men då skulle han inte heller varit aktuell, tror jag. Är man så pass dålig så hamnar man inte i Formel 1 ändå. Förutom då, men då har man ju istället exemplet Pietro Fittipaldi som kanske inte har kvalificerat sig i Formel 1. Så det där händer ju allt som oftast.
Jo, det gör såklart. Det. Problemet är ju att de gör det ju väldigt svårt för sig själva då med den här typen av variant på deal. Alltså att pappan har jagat ett team att köpa så länge. Och det kan jag förstå med tanke på vad han jobbar med och vad han har för businessplan med sitt kembolag och olja eller vad det nu är för någonting. Va? Så är ju det rimligt att vara i Formel 1 och hela den biten. Sen råkar han även ha en son då som har matats upp. Och jag menar, de förberedelser de har skaffat sig, han har ju testat Formel 1 många gånger. Med god framgång har jag förstått också, med feedback tillbaka från de teamen som han har, som är då Force India bland annat och tre gånger tror jag. Han har även testat för Mercedes. De har dessutom köpt sig testning i en 2018-bil för Mercedes. Så han har ju väldigt mycket kilometer i kroppen i en Formel 1-bil då, när han nu väljer att ta steget upp.
Men det är precis det där som är grejen, att det som jag köper, att Strolls förberedelser inför hans debut i Formel 1 föregicks ju av att de köpte en gammal Williams. Han debuterade för Williams ju. Då också så körde han hela säsongen och åkte runt med liksom sitt egna F1-team i stort sett, fast det var i Williams då, och liksom pumpade runt på banor för att liksom förbereda honom på rätt sätt. Det är ju inte en normal väg in i Formel 1, inte ens om du heter Charles Leclerc och är backad av Ferrari, så har de inte heller möjlighet att liksom, de sätter ju inte honom på Fiorano och kör 1 miljon varv med en 2 år gammal Ferrari. Så det är det här tror jag som skaver, att det blir liksom lite så här, det är så enorma summor pengar som läggs på en son och så vidare, och det är helt klart det som skaver, tror jag också. Men sen så är det ju de här grejerna att Dimitri Mazepin, han är ju också en sån där, jag menar, just att han är lite av en oligark, det är inte liksom, ses ju inte heller som liksom någonting fint om man tar liksom den romantiska bilden av en Formel 1-förare. Men det är också just att han skulle köpa Force India, fick inte det, istället för Lawrence Stroll då, en annan pappa då som köper det där teamet, och han går till rätten och driver fortfarande den här processen i rätten för att han anser då att han blir förbisedd i hans bud att köpa Force India istället för Lawrence Stroll då. Så det, jag menar, det är ju det är på en helt liksom enorm nivå som det här handlar om, och sen så råkar deras söner då köra Formel 1, och det blir liksom, ja, det skaver helt enkelt.
Visst är det på det viset, och ja, det blir intressant. Han får ju lite jobbigare naturligtvis, precis som Lance Stroll då, att bevisa sig. Lance Stroll då som tystade några av sina belackare då med pole position i Turkiet då. Men sen har han ju fallit tillbaka i gamla dåliga synder igen här på slutet, och jag vet inte, han har lite svårt att bryta igenom den där fördomsbarriären som finns runt omkring hans deltagande i Formel 1. Och precis samma läge kommer naturligtvis Nikita Mazepin att hamna i, och det är viktigt för Mazepin att han är mentalt förberedd på den utmaningen att stå pall för det skitpratet. Det vad ska vi kalla det? De brukar kalla det för noise som sker på sociala medier och alla de bitar. Det kan ta väldigt, väldigt hårt på en person om man inte klarar av att filtrera den här biten och fokusera på vad man själv ska göra. Jag hoppas verkligen att klara det, och jag tänker ge honom en chans. Jag tänker ge honom en chans personligen innan jag kommer med några omdömen så att säga. Jag har sett alldeles för lite av Nikita Mazepin för ens. Utan det är ju bara resultatlister. Visst, jag har sett en hel del Formel 2-lopp där han har kört och även sett honom i GP3. Men när det gäller Formel 1 så är det ändå ett annat steg. Och de här testerna han har gjort, det är ju inte riktigt så att man kan göra en utomstående bedömning av hans kapacitet de gångerna.
Nej, och det är ju det där också, att liksom, hur fick han testen? Alltså förstår att det är så mycket man inte vet heller, att liksom, var det på talang eller var det med pengar han fick de här testerna också och sånt där. Så att, ja, som sagt, det skaver. Men du, ska vi släppa det här nu?
Ja,
det är ju ändå till nästa
du, en
år.
En sak bara innan Erik. Jag läser lite, Andrew Benson är ju en kollega till oss på BBC. Han är ju väldigt, väldigt välinformerad alltid, och han skriver lite grann om vem som kommer att ersätta då. Även han är ju inne då, ersätta Lewis Hamilton i Mercedes, så han är ju inne då på Stoffel van Dorn givetvis då. Men att det faktiskt är väntat att Toto Wolff ändå kommer att titta lite grann på möjligheten att få loss George Russell. Dock ska då komma sig ihåg att Mercedes försökte ju då inför 2021 då, frågade de Williams om de var beredda att släppa Russell ett år tidigare då än kontraktet, och det var de absolut inte villiga att göra den gången. Så att jag tror att Williams och med de här Dorlyton nya ägarna, så tror jag inte heller att de är liksom sugna på att vara i Mercedes byxficka, utan ska de släppa honom då kommer det att kosta en rejäl slant, och då är det frågan om Toto Wolff är beredd att betala den pengen för just bara för att Russell ska få köra ett race, så att säga. Är det värt det, så att säga? Förstår du?
Ja.
Vi får se. Alla får ni se. Vet säkert om en liten stund.
Ja. Vi vet inte. Vi vet inte det heller faktiskt. Men det vi vet inte. Är att Sakirs Grand Prix ska köras i Bahrain kommande helg, fredag, lördag, söndag som vanligt då, och det här är då den 48:e unika eventet i F1-historien. Förstår du vad jag menar då?
Ja.
Förra året heter det Bahrains Grand Prix och nu heter det Sakirs Grand Prix. Så
och det här är ju i alla avseenden ett unikt Grand Prix också, för det är en helt knasig bana.
Exakt, det är den här The Outer Oval. Ett varv som är precis över 3,5 kilometer långt, ungefär Monaco-distans på det här varvet helt enkelt, och de väntar sig en varvtid runt sådär 55 sekunder kan vi väl runda av det till, eller hur?
Ja, racetiden tror jag kommer landa på 55. Jag tror de kommer kvala på betydligt bättre. Jag såg en GT-bil köra varvet på 1,22 eller något sånt där. 1,23 kanske.
Det bör då har ju Formel 1-bilar ofta kapaciteten att kanske kapa 25-30 sekunder, så det borde ju stämma. Men distansen gör ju också att det blir 87 varv. Det blir nästan så här ovallopp i sett till antal varv också.
Det kommer ju att handla om att vara kvar på ledarvarvet till exempel, för att den gången du hamnar med blå, för här är det ju inte Indycar, utan är du varvad så är du varvad, och då är det blå flagg som gäller. Indycar funkar inte riktigt på det viset. Så att det kommer att vara många som får klia sig ordentligt i huvudet här när det gäller strategier och sånt kommande. Eller inte minst kvalet som vi har pratat mycket om, med behovet av utrymme för att göra sitt varv på en kort banslinga där alla, och vi vet hur det kan vara i Monaco till exempel, fast där löser de ju det ändå. Men här kommer det gå så mycket fortare än i Monaco. Och jag menar, går ett polvar på 52-53 sekunder säger vi, så, och banan är 3,6, du vet, 20 bilar behöver ju mer plats än så.
Ja, det är säkert några som kommer falla dit, och då kan man ju börja liksom oroa sig lite för en Fittipaldi hamna i vägen, bli lite stressad, eller även en Van Dorn då, om man sitter i en Mercedes som liksom, tänk om han inte kommer vidare från Q1 på grund av att han liksom tappa bollen, eller en Bottas för all del också.
Ja, det kommer att vara mycket. Jag ser fram emot det här racet. Jag tycker det ska bli sjukt intressant. Jag hoppas inte det är några fler covidfall och sådana grejer som dyker upp här i sista momangen här, för att det känns ju som att alla är precis på marginalen nu. Sporten har ju varit ute och rest länge nu, varit fram och tillbaka och en sväng hemma innan man bar iväg på den här turen, och det är ju uppenbart att kortare exponering räcker för att åka på det, va? Om man ser till Lewis Hamilton då, som verkligen har försökt skydda sig också rakt igenom hela den här säsongen och ändå åker dit på covid-19 nu då.
Ja du, det ska bli en spännande helg. I studion så kommer vi såklart titta på de här nya förarna, vilka det nu till slut blir. Räkna med intervjuer med dem. Vi hade faktiskt en lång intervju med Lewis Hamilton planerad, vilket är lite ledsamt att vi inte får göra den då.
Just det har du ju rätt i.
Så det är en sån där grej som jag hade räknat ganska kallt med att ha med i sändningen, men det blir någon annan gång helt enkelt, kanske Abu Dhabi, vi får se. Och det blir nästan mer intressant. Då kan vi förhöra oss honom om hur han mådde.
Just det.
Om det blir så. Men däremot så kommer vi såklart titta vidare på kraschen. Lite vad som har hänt sen sist. Och då pratar jag Grosjean såklart. Ersättarna såklart också. Och vi kommer även ta ett grepp runt sponsring av Formel 1. För det är en sån här grej som jag tror att inte kanske alla, och däribland jag, är med på exakt hur det fungerar i Formel 1. Man tänker ju att sponsring i dess rakaste form är ju att ett företag kommer och säger så här, hej, vi vill sätta vår logga här på er bil. Och då säger teamet och säger så här, ja, men det kostar så här mycket. Och då säger de, bra, men härligt, här får du pengarna och här får ni klistermärket att sätta på. Och sen är det klart. Det är ju långt mycket mer komplext. Och det finns olika delar i det här. Det kan vara en business-to-business partner, det kan vara en teknisk partner, det kan vara en ren sponsor. Och vad får företagen som sponsrar Formel 1 tillbaka? Och vad väntar sig de att vinna på det? Och dessutom, hur mycket har företag, alltså ja, varumärken och företag, för att säga till om sett till vad gäller förarval? Det ska vi utreda lite närmare på söndag.
Tror du han kan fixa sponsor till podden också?
Nu är inte det är, vi har nämligen en expert som ska vara med. Honom har jag inte nämnt, men han heter Fredrik Ulfsäter och han är alltså rådgivare till Alfa Romeo, sett till sponsringsdealar där. Så att det är en högst kunnig person som ska uttala sig om det här. Men vi får väl fråga om man kan skaffa. vi kan väl fråga.
Får jag vara med i studion i helgen också? Eller?
Vi får se. Får se om du
hänger lite i luften.
Ja, men the jury's still out.
Jag gjorde ju en Van Dorn.
Ja, exakt. Super sub.
Jag hoppar in bara, boom, super sub.
Nåväl,
det visar sig till helgen så kommer om man får hoppa in igen eller inte. Hur som helst så är F1-podden via Play F1 Podcast, som den faktiskt heter, klar för idag med en hel del nyheter som vi alltså fick reda på innan vi började spela in, vilket är oerhört tacksamt. Sen finns det lite grejer som hänger i luften som kanske har hänt under tiden vi har spelat in eller innan ni börjar lyssna på den. Så att vi får se lite grann vad som händer. Men jag, Erik och alla vi andra i Formel 1-produktionen, vi är tillbaka närmast på fredag med träning då inför Sakirs Grand Prix. Och det ska bli sjukt spännande att se den här annorlunda banslingen och hur team och förare bilar kommer att klara av detta. Med stort nöje ser vi fram emot detta. Tack för den här veckan och F1-podden. Ha det gött. Hej då! Kabush.